Jag ska prata om Bibeln, världens mest lästa bok idag. För det, jag älskar Bibeln, jag tycker att det är en fantastisk bok och det finns ju många orsaker till det. Förutom att jag arbetar här i församling, Emma-Lena Liljenberg heter ju jag, om ni inte känner mig. Och jag jobbar ju här i församlingen som verksamhetsledare för det sociala arbetet, som vi kallar för Möjligheternas hus. Men sen har jag också ett företag, By Emma-Lena, där jag arbetar som kreatör och inspiratör. Där jag har som mål att med Bibelns ord i fokus inspirera och hjälpa människor att hitta glädjen i att läsa Guds ord och att komma nära Gud. Att det inte är en börda, det är någonting som är roligt och härligt och som bygger upp våra liv. Så därför kändes det som ett bra tema för idag till den här gudstjänsten. För jag tänker att vi behöver ständigt påminna oss om det. Och uppmuntra varandra att komma in i det här, att ta tid och läsa Bibeln. Och vi ska ta lite om varför. Men för man kan ju undra, hur den här boken, Bibeln, hur kan den vara relevant för oss? En bok som skrevs, de äldsta böckerna här, Moseböckerna, skrevs för över 4000 år sedan. Kan det vara relevant för oss i vårt moderna samhälle idag? Har inte samhället utvecklats så att Bibeln inte längre passar in? Mitt enkla svar är att Bibeln absolut är både relevant och nödvändigt. Och vi kan kolla på nästa bild där det står att det är faktiskt tidernas bestseller. Det är den bok som säljs och läses mest. Och ni ser att det är verkligen överlägset bäst. Som nummer två kommer Maos lilla röda. Det är många människor i Kina och alla hus har nog den här lilla röda boken. Och efter det kommer en modern skönlitterär bok som jag tror många har läst, Harry Potter. Och så har vi lite blandat där med gamla klassiker och lite moderna klassiker. Men så här syns de som är de 10 mest lästa böckerna och Bibeln toppar. Och hur kan det vara så här? Hur kan den vara en sån populär bok? Jag tänker att du kan ta nästa bild. Det här med bibelläsning. Det står i Bibeln, i Ordspråksboken 22 och vers 6. Vänj den unge vid den väg han ska vandra, så viker han inte av från den när han blir gammal. Att det är ett sätt att vi kan hjälpas åt att förstå hur bra Bibeln är ju att vi visar våra unga, våra barn, hur viktig den är. Jag är själv uppvuxen i en kristen familj. Och mina föräldrar var faktiskt jättebra förebilder för mig när jag växte upp. De hade ofta Bibeln framme hemma och satt och läste vid frukosten eller vid andra tider. Och pappa hade alltid ett sånt här bibelfodral och hade med sig Bibeln till gudstjänsten så man kunde hänga med i Bibeln och sådär. Och de såg till att de peppade mig att läsa både Bibeln och annan kristen litteratur. Så jag fick det väl liksom med mig väldigt tidigt från barnsben och vi har försökt göra så med våra barn också. Och jag tänker att det är så bra att vi kan hjälpas åt att uppmuntra varandra, både vi vuxna men också barnen. Så att vi vänjer oss vid att läsa Guds ord. Så här ser min första riktiga bibel ut. Den fick jag när jag gick i sexan av min mamma och pappa. Och ja, den är lite sliten faktiskt. Den har lossat från pärmen och det är lite olika fläckar här och jag kommer ihåg varför. Och det är understrykningar och det är olika lappar och jag har en bibelläsningsplan som det står här att jag fick den när jag gick i sexan. Att man skulle läsa 2 kapitel om dagen så läste man igenom hela Bibeln på ett år. Och vi brukar säga när vi har workshops i det här med kreativ bibelläsning att, som jag gör med mitt företag, att måla och skapa i Bibeln. Att, jag vet inte vem som har sagt det, men att en trasig Bibel tillhör ofta en hel människa. För det gör någonting med oss när vi läser Bibeln, när vi använder den, så att den blir lite så här sliten. Så, och jag hade olika förebilder också när jag växte upp. Mina föräldrar hade en bekant som hette Erik Völd, som var, han var någon sorts, jag vet inte riktigt varför, men jag kommer ihåg hur de berättade om att han var en internationell rådgivare till olika högt stående politiker i Afrika, i olika afrikanska länder. Men att han egentligen inte hade liksom någon så här fin coachningsdiplom eller någon sån där utbildning, utan hans utbildning var att han hade läst Ordspråksboken. För det finns så mycket vishet i Ordspråksboken, så han hade studerat den jättemycket. Och det, så jag hade med mig sådana förebilder. Och det tycker jag också att det är viktigt att vi försöker vara sådana förebilder för de vi har runt omkring oss. Så att vi kan odla så här goda vanor. Men sen kan man ju använda hjälpmedel. Du kan ta nästa bild. Precis. Det finns ju så många sätt att, där vi kan hjälpa, som kan hjälpa oss att förstå Bibeln. För det är ju inte alltid helt enkelt. Det finns ju kärnbibeln. Jag vet inte om ni har koll på vad kärnbibeln är. Men det är ju en bibel som har jättemycket olika förklaringar av ord eller och av liksom sammanhanget i bibeltexterna, så att det blir lättare att förstå. Och det finns också olika studiebiblar, steg för steg, och ja, det finns flera olika som man kan använda. Och annan referenslitteratur där man kan slå upp lite för att faktiskt förstå sammanhanget och sådär ibland. Ibland behöver man liksom studera lite. Och Bibelappen, den rekommenderar jag. Så jag la dit en sån liten QR-kod. Om du inte redan har den här Bibelappen, YouVersion, så rekommenderar jag verkligen att skaffa den till din mobil. Så om du vill kan du skanna den där QR-koden. Om du inte redan har Bibelappen så kan du ladda ner den. För den är så lätt att använda och jämföra olika översättningar också. För det finns lite olika nyanser. Innan läste du, Marie, från Nu-bibeln, som har lite modernare språk än vissa andra översättningar. Och sen får man ju lite olika, man får ju sina favoritöversättningar. Och det var ju en jättefin bild förresten, att vi, församlingen, är som en medicinburk här för vår stad, eller hur? Det tyckte jag var en jättebra bild. Men en annan sak som jag tycker är bra, det är att skriva, att anteckna, att stryka under och anteckna i sin bibel. Du kan ta nästa bild. Att verkligen använda sin bibel. Att inte vara rädd för att stryka under och anteckna, utan skriva lite i marginalen eller så här. Så hjälper det oss att komma ihåg det vi läser och att förstå det vi läser. För det blir så, och det kan, ett bra tips är också att ha en anteckningsbok vid sidan om sin bibel, där man kan skriva lite vad man tänker när man läser. Skriva ner bibelverserna. För när vi skriver ner, då blir det liksom kopplingar i hjärnan så att vi kommer ihåg det bättre. Så det är jättebra att anteckna. Och prova gärna det här med att måla och illustrera. I Bibeln eller vid sidan av Bibeln. Men för det tillför så mycket. För då landar liksom bibelordet ännu mer i mig. När jag först funderar, jag läser texten, jag funderar lite. Hur kan jag sätta färg och form på det här? Och så målar jag eller skapar, klipper och klistrar eller sådär. För när vi använder flera sinnen så lär vi oss mycket bättre. Så det är också jättebra om man tycker om sånt med att pyssla lite. Och en del frågar, men är det verkligen okej att måla i Bibeln? Bibelns ord är ju heligt. Och det tycker jag också verkligen att det är. Jag tycker inte att det är att liksom vanvörda Bibeln, att måla i den, när man gör det med syfte att man vill komma nära Gud. Gud är ju skaparens, alltså han är ju den optimala skaparen. Och jag tror att han bara gläds när vi också använder det han har gett oss, de förmågor och den fantasi som han har gett oss, när vi använder det och faktiskt ge uttryck för det när vi läser vår bibel. Man kan ju ta någon sån här gammal bibel man har, eller om man inte har en så här särskilt kreativ bibel. Man kan hitta en billig bibel på second hand eller någonting som man kan prova måla lite i. Prova gärna. För när jag möter människor så möter jag flera som säger att amen, det känns lite torrt och tråkigt. Det är små bokstäver och jättemånga sidor. Hur ska man orka läsa den här boken? Men man får hitta sina sätt. Och man behöver ju inte läsa den från perm till perm som man läser en vanlig bok. Utan man kan läsa till exempel Markus evangeliet eller Galaterbrevet eller sådär till att börja med. Yes. Nästa bild. Ta tid att lyssna. Har du någon gång tänkt att Gud inte lyssnar på dig? Känns det så för dig ibland? Men det är faktiskt inte sant. För Gud, han hör precis allting. Du behöver aldrig tvivla på det. Gud hör dig alltid. Han vet till och med vad vi tänker. Utan ofta tror jag att det är tvärtom. Det är vi som glömmer att lyssna på Gud. Och Gud, han använder ju många olika sätt för att tala till oss. Och ett av de sätten är ju genom Bibeln. Att han talar genom Bibeln till oss. Men då måste vi ju också ta tid och läsa i den. Det finns ett ord där det står: bli stilla och besinna att Herren är Gud. I Psaltaren 46, vers 11. Att vi måste liksom ibland faktiskt ta en paus och stilla oss lite. Inte bara stressa runt. För annars kanske vi inte kan höra Gud tala. Vi kanske inte kan höra Gud tala när vi... Jag tror att Gud kan tala i alla situationer. Men det blir lättare för oss att höra Guds röst om vi faktiskt... Ja, men nu tar jag en paus från allt annat. Och så läser jag Bibeln. Och nu, Gud, vill jag... Nu lyssnar jag på dig. Nu ber jag dig att du ska tala till mig. Då kommer han att göra det. Så fundera gärna på det. Hur kan du ta dig tid för att läsa Bibeln? Och hur kan du ta tid för att lyssna på Gud i din vardag? Det är ju så att andens frukt växer i våra liv när vi tar oss tid med Guds ord. Och det ger kunskap och vishet. Bibelläsning, brukar jag säga, är alltid värt tiden. Det är ett citat från en coach, en personlig coach som är kristen. Hon brukar säga det att ju mer du har att göra, desto mer tid med Gud behöver du. Vi kan tycka att vi har så mycket tid, mycket att göra, så att vi inte har tid att läsa Bibeln. Men då tänker vi lite tokigt. För ju mer vi har att göra, desto viktigare är det att vi tar tid med Gud. På olika sätt. Det måste inte vara att man bara sitter stilla och läser Bibeln. Utan Gud kan, vi kan ta tid med Gud på så många olika sätt. Men vi behöver ju lyssna in honom när vi har mycket att göra, så att det blir rätt det vi gör. Ett sätt att lära sig berättelser och också förmedla dem vidare är ju också att helt enkelt berätta. Att träna på att återberätta bibelberättelser. Det gör både någonting med mig själv, för då om jag måste läsa en bibelberättelse för att jag vill berätta den för någon annan, då måste jag liksom verkligen läsa den så att jag förstår den, så att den landar lite i mig. Då kan jag sen berätta den vidare, och då blir det ju något positivt för den jag berättade för också. Om man är med som här nere som ledare i söndags till exempel, eller fredags eller Hope eller något annat, eller i sin husgrupp eller hemma i familjen eller för någon kompis som frågar någonting om Bibeln, att du har tränat på någon bibelberättelse som du tycker det här är bra, det skulle jag vilja berätta för andra. Det är också bra. Använd din fantasi. Gud har gett dig din fantasi så att du kan berätta. Sen är vi olika bra på det, men vi kan träna på det. Och det kan bli uppmuntran för andra. Ja. Men varför ska jag då läsa Bibeln? Jo, för att blomstra behöver du rota dig i Guds ord. Jag har med mig lite olika saker här. Jag har med mig en blomma. Och den här blomman, även om jag har satt den i lite vatten här, så kommer ju inte den överleva särskilt länge, eller hur? För jag har, eller någon, har klippt av den från växten. För en blomma behöver ju god jord som ger näring och som inte blir för kompakt och kväver rötterna. Den behöver vatten och så här för att må bra. Den här kommer bara vara vacker nu några dagar, sen kommer den att dö. Och Guds ord varje dag, det ger näring till vår inre människa. Så det är viktigt att vi kommer hit till kyrkan och tar del av Guds ord här. Det är jättehärligt, en härlig gudstjänst och en konferens. Det kan ge oss en boost som vi bara, yes Gud, du är god, du är med mig. Men det är också jätteviktigt att man lär sig, att man tränar på att vara tillsammans med Gud i sin vardag hemma. Så att man odlar den här blomman som ditt inre liv är. Så att du odlar relationen med Gud. Inte bara på söndagarna här i kyrkan, utan varje dag. Det är faktiskt kanske den viktigaste saken som kristen. Att man lär sig den vanan att på olika sätt, att man kommunicerar med Gud i vardagen och inte bara här på söndagarna, även om det är jättebra här också. Men att du lär dig läsa och förstå Bibeln, att du låter den helige ande tala till dig varje dag, det gör något mycket djupare med dig. Då skrev jag den här sångtexten. Bygg inte hus på en sandig strand, ni vet. Bygg inte hus på grus. Det kan verka okej, men du kommer ångra dig, för du får bygga huset en gång till, som i den här klassiska barnsången. Vi måste bygga huset på klippan, det sa vi i quizet innan. På en stadig grund som inte rubbar sig. Och det gör vi när vi tar tid med Gud. En annan sak. För det står ju också att Guds ord är levande och verksamt. Hebreerbrevet 4:12. Det händer saker i oss och i andra och i olika situationer. Både när vi läser ordet själv, när vi talar ut det och ber ut det för andra människor i olika situationer. Jag tog med mig också en lampa. Det var också med i bibelboken Saltaren som vi öppnade innan. För Saltaren 119 står det många olika saker om hur bra det är att läsa Guds ord. Att Guds ord, det är som mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Det är svårt att gå när det är mörkt, eller hur? Då famlar vi omkring. Så vi kan snubbla över saker och ramla. Så det är en bra bild över hur det kan vara att leva utan Guds ord. Det är mycket lättare att vi snubblar och ramlar i livet om vi... Om vi inte har Guds ord, om vi inte har Bibeln som lyser upp vår väg. En annan sak man brukar säga är att Bibeln är som en karta och en kompass. Låt Bibeln visa vägen så går du inte vilse i livet. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd, utan räkna med Gud på alla dina vägar så ska han jämna dina stigar. Så står det i Ordspråksboken 3. Vers 5-6. Att Guds ord, det är också som en karta och en kompass. Bibelns ord blir vår vägvisare genom livet så att vi förstår nästa steg och så att vi inte går vilse och hamnar fel. Och om vi hamnar fel, då kan vi vända oss till Gud, vända oss till Bibeln och så kan det hjälpa oss att leda oss tillbaka på rätt väg. Sen skulle vi kanske ofta önska att Gud skulle ge oss hela kartan på en gång så att vi förstod lite mer över livets väg. Men ofta får vi liksom bara en liten bit av kartan i taget. Och det kan ju vara lite frustrerande, men vi får lära oss att tålamod och vänta in Gud. Gud har en plan, lita på det. Så får vi liksom vila i det att ja, men jag vet att Gud leder. Jag tror att han kommer leda mig rätt nästa steg när jag lyssnar in honom. Ett steg i taget. Sen står det också i Bibeln att Guds ord är som en svärd. Som det står om i Galaterbrevet 6. Efeserbrevet 6. med andens rustning, då står det att Bibeln, Guds ord, det är ett svärd som beskyddar oss. Ett kraftfullt svärd. För det står ju i Bibeln om djävulen, en fiende som vi har. Som vill förstöra för oss. Och ofta är hans strategi att han ger oss osunda och negativa och felaktiga tankar. Det är som att han står där och skjuter ilskna pilar med tankar som förstör för oss. Till exempel tankar om att jag är värdelös. Att jag kan tänka att jag är värdelös och att jag inte betyder någonting. Men då får jag ta fram svärdet och säga nej. Stopp, det där är inte rätt. Det där är inte Guds tanke för mig. Det där är fiendens tanke. Guds ord säger inte att jag är värdelös. Guds ord säger att jag är skapad övermåttan underbar till Guds avbild. Eller man kanske känner att det är ingen som kan älska mig. Men då får jag också ta upp svärdet. Nej, det är inte sant. Guds ord säger att jag är Guds barn, älskad och värdefull. Och så här gjorde ju Jesus också när han blev frestad av djävulen. Då använde han också Bibelns ord för att svara på djävulens angrepp. Eller när han försökte fresta honom och locka honom. Så det är jättebra att tänka att, och det står i Jesaja 54, vers 17, att inga vapen som smids mot dig skall ha framgång. Så vi kan vila i det också. Nej, Gud är på min sida. Vem kan vara emot mig? Jag gillar att läsa i Saltaren. Det är en bok som vi behöver läsa ofta. Jag rekommenderar verkligen att läsa mycket i den. För det, man ser så mycket där om vanligt vardagsliv. Att ibland så är det högt och vi prisar Gud. Halleluja, livet är underbart. Men ibland så bara, jag önskar att jag vore död. Allting går emot mig och sådär. Det kan vi läsa om i Saltaren. Men det handlar hela tiden om att, men Gud är med. Även i dödsskuggans dag, Gud är med. Och jag tycker jättemycket om de första verserna. De allra första verserna i Saltaren, kapitel 1. Där det står om att, salig är den som inte följer de gudlösas råd utan har sin glädje i Herrens undervisning och som begrundar hans ord, det vill säga Bibeln, både dag och natt. Den som gör det, han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Så jag kunde inte ta med ett helt träd, men jag tog med en frukt. För att när vi tänker mycket på det som står i Bibeln, då blir vi som ett träd som bär god frukt. Som ett träd som står nära vattnet, nära källan, som har löv som inte vissnar, utan vi bär frukt. Och det betyder att det vi gör och säger, det kommer vara till nytta och glädje för andra. För vad händer med dig när du äter frukt? Du kan ta nästa bild. Det smakar ju gott. Det mättar i magen och det ger energi. Och så är det också. Det blir så för mitt liv. Nästa bild. När jag äter god frukt. När jag läser Bibeln. Och tar tid med Gud. Så får det konsekvenser i mitt liv. Då växer andens frukt till. Min själ får ro. Och jag lär mig om saker som är bra för min kropp. För jag utvecklas i andens gåvor. Jag får tålamod. Min kärlek till andra människor växer. Och allt som står om i Bibeln. Och min själ får ro till exempel när jag lär mig att kasta alla mina bördor på Gud och inte bära alla mina bekymmer själv. Och jag kan träna mig i att praktisera tacksamhet som Bibeln lär oss. Då får jag också ro i min själ. Och jag lär mig också saker som är bra för min kropp faktiskt. Som att sätta gränser, att äta det som är bra för mig och att vila. Det står mycket bra saker som vi har nytta av i Guds ord. Men nästa bild spiller också över till andra. När jag gör saker som, när våra liv bär frukt, så både gör och säger vi saker som andra tycker smakar gott. Ord och handlingar som mättar och som ger energi. Så, nästa bild. Nu är det snart slut. Men lite kort repetition. Läs världens bästa bok. Lev nära den. För vi vill inte bli som en snittblomma som inte har några rötter. Utan vi vill rota oss. Rota oss i Bibeln. Och vi behöver ljuset som lyser upp vägen för oss. Så att vi inte snubblar och faller. Och vi behöver kartan och kompassen som Guds ord ger. Så att vi går rätt väg. Ett steg i taget. Och vi kan lära oss bibelverser som blir som ett vapen som vi kan använda. Som blir något positivt som hjälper oss i olika situationer. När vi möter, och som försvarar oss när vi möter motstånd. Och vi vill leva nära Guds ord så att den helige andes frukt får växa fram och blomma ut i våra liv. Och på så vis kan vi hjälpa andra människor också. Och ge det som smakar gott, det som mättar och det som ger energi. Bra, sista bilden. Så när du läser Bibeln, då kommer du också att förstå vad Jesus tycker är viktigt på riktigt. Det är en upptäcktsfärd att leva livet nära Jesus. Och har du inte bestämt dig än för att göra det, så fundera över det. Gå gärna in och läs i Bibeln. Prata med de som du vet har en stark tro på Gud och Jesus. Och be oss förklara för dig om du inte förstår någonting. Och fundera över om inte det här är. Lyssna in i Gud. För han vill att du ska följa honom. Han finns där för dig. Han bara väntar på att du ska öppna. Det står i Bibeln att Jesus knackar på vår hjärtas port. Ja, det står inte riktigt så. Men han bultar och vi får öppna. För han vill inte tränga sig på oss. Han väntar tills vi själva öppnar dörren. Men då står han där, pappa Gud. Och en kärleksfull Jesus står där och väntar på och vill ta dig i sin famn. Amen.